Ja, vi har ju samlat för att få lite granna historik om den gamla skola som nu har blivit bygdegård. Jag ber att få hälsa er välkomna, och lärare och de som har gått här i skolan. Vi har ju vår gamla lärare här, Lundin, som har varit lärare här i långt före min tid och i min barndom. Jag har gjort min första folkhögskola hos honom, och vi hoppas han har en del att berätta. Ska en kommande generation känna samhörigheten med de som har gått bort, så skulle det väl vara vår enkla skyldighet att ge dem en tråd att hålla i och se vad som har gjorts. En skola, vi kommer ju inte fram utan vidare, utan allting måste ju ha en tanke i förväg, och det har säkerligen våra förfäder också haft. Och för att förstå dem så måste vi ju också ta vara på det som finns. Och Axel Johansson, han har ju rotat lite i de gamla protokollen, och han har säkerligen också en hel del av värde att komma med. Och jag hoppas att detta blir ett dokument som för framtiden har stor betydelse för vår bygdegård. Än en gång, hjärtligt välkomna.
Då utbyggde vi förhållande om det till Axel Johansson, som en gång tidigare lärare.
Ja, då får jag tacka för att jag fick komma med hit idag. Det är ju en plats som jag har dels gått i mina skolor. Alla terminerna gick jag här. Och så kom jag ut i världen och till slut blev jag lärare. Och när jag var färdig fick jag hoppa in här. Och fick börja som ganska grön då. Att få vida, jag själv har gått och fått stryk. Jag är glad att jag är här idag. Och jag är glad att den här skolan är kvar, även om det är ingen skola här nu. Men jag känner tacksamhet över att folket här uppe har behållit huset och sköter det fint och har det som en samlingspunkt. Jag vet väl, när jag var här uppe, det var en strid om skolorna. De ville ha den kvar, men tiden ville ha den ner till samhället. Det gick inte att skola här längre, det var för lite barnantal. Och det var ju tråkigt för dem, man förstod deras känslor för sin skola. Nu är det inte skola här längre, men de samlas, folket här uppe, och har en slags punkt där de har samband med varandra. Det är många minnen som strömmar mot den när en sitter här, från gamla dagar, från den tiden man gick i skolan, och även från den tiden som lärare här. I 12 år var jag lärare här. Och skolan var inte så mycket och rekommenderarna kom hit, men den blev bättre för varje år. Folket hade intresse och de gjorde lite grann för sin skola här uppe. Jag fick gå igenom många olika skeden. Här var först Betoskola. När jag kom hit och så blev det mindre barnantal, och så kom det B3-skola. Och det var svårt de där åren. Det skulle omorganiseras. Jag hade då 6 klasser första året. Jag hade första klass upp till 7:e på samma gång, och det var besvärligt för en så ny lärare som jag var. Men det gick. Jag trivdes med folket här uppe. De var hyggliga här. Och det var svårt att flytta härifrån. Men jag är tacksam att jag är här idag och får sitta med gamla personer från gamla år. Jag har studerat lite grann i böckerna nere i arkivet i centralskolan och sett hur skolan här har utvecklats under många år. Men att det var intresse för undervisning, det förstod jag redan. I början på 1800-talet var det skolor här, först det var byskolor, ambulerande skolor. Men att det var intresse för att lära sig någonting. Och så till slut kom det i tän att de fick bygga sig en skola. Jag vet att de själva fick uppoffra sig för att få denna skola hit. De fick göra dagsverken. De fick skänka tomt och de skänkte virke och till slut hade sin skola någon gång på slutet av 1880-talet. Och sen fortsatte den ända fram till 1954. Då var skolan slut här i Bostad. Men hembygdsföreningen här fortsätter att ha huset kvar som ett minne från gamla tider. Jag tackar för idag.
En av skolans lärare har varit folklärare Lundin. Han har varit här och var som lärare och han har några synpunkter på vad han på den tiden.
Ja, jag kom hit 1899 på hösten och var här sedan i sju år.
Finland 4-1 till Finlands slutresultat.
Berg och P4 och Stig Tornehed med programmet Återsänt. Vi har fått en ny länshistoria lagom inför ett nytt årtusende. Men det har skrivits historia också förr och en som var väl förtrogen med den kronobergska historien var P.G. Veide. Och det främsta erkännande som kom honom till del var då han i Lund 1941 promoverades till hedersdoktor och blev sen i fortsättning för alla doktor Veide. 1949-50 fullföljdes en omfattande restaurering av den medeltida trädkyrkan i Granhult. Radions dåvarande ombud i länet var landsantikvarien Jan-Erik Anderbjörk och i en intervju ställde han till doktor Veide frågan: vem var Johan Christian Sotcher som på 1700-talet rikt bemålade Granhults kyrka?
Varifrån han kom vet man inte. Men den 1 oktober 1737 fick han i alla fall burskap i Växjö och därför värvade han sig också en fastighet. Sotcher synes snart ha kommit i ropet som en skicklig yrkesman, för han har målat och dekorerat ett stort antal smålandskyrkor, bland annat Granhultstemplet. Dit hämtades han och hans gesällor våren 1753 med skjuts den 4 mil långa vägen, och i augusti samma år var arbetet fullbordat, så som vi nyss hörde. För sitt besvär erhöll han den rätt ansenliga summan av 180 daler silvermynt, vilket var mer än hälften av hela kyrkokassan, och han kunde därför kosta på sig en liten gåva till kyrkan på 16 öre. Tyvärr har kyrkans räkenskapsböcker före 1713 gått förlorade. Emellertid är ju även de från detta år bevarade kyrkoräkenskaperna av stort intresse. Tack vare dem kan man i detalj följa de reparationer och förbättringar som vidtagits med avseende på kyrka, klockstapel, kyrkogård med mera under nära 250 år, liksom man får vissa inblickar i socknens och befolkningens liv. Så till exempel berättas att 1725 byggdes en särskild brudestol i kyrkan att användas vid kyrkvigslar. 1731 uppfördes kyrkluckan, det vill säga en liten träbyggnad i själva kyrkogårdsporten, där trötta kyrkobesökare fick en stunds vila innan gudstjänsten började, eller där de sökte skydd mot oväder. Istället för de små och högt sittande medeltidsfönstren upptogs i mitten på 1700-talet och sedan undan för undan nya stora fönster, var till glaset hämtades dels från Växjö och dels från glasbruket, det vill säga Kosta. 1819 beslöts och genomfördes en betänklig åtgärd, nämligen att bortsåga triumfbågen mellan långhuset och koret. Därigenom ville man åstadkomma en friare sikt mot altaret. Då och då måste kyrkan eller stapeln spenas, det vill säga beklädas med nya ekspån. Vid sådana tillfällen uttogs ett visst antal dagsverken från varje hemman och kararna sattes till spåntäljning under uppsikt av någon betrodd danneman. Sedan kyrkan spånas skulle den rödfärgas, ett arbete som man brukade uppdra åt någon gammal beprövad färgkokare. Ingredienserna uppges vid ett dylikt tillfälle har varit 2 tunnor rödfärg, 4 skorpor vitriol, 1/2 skeppa fint rågmjöl, 1/2 skeppa finmalet linfrö, 1 kanna salt och 1 lispen harts. Allt detta kokades tillsammans i stora grytor och det blev färg som satt på i långliga tider. I den vackra stapeln hängde 2 ringklockor. Ringningen förekom inte blott vid gudstjänster, begravningar och kungliga dödsfall, utan sommartiden även varje kväll i solnedgången. All ringning ombesörjdes av bygdens folk i tur och ordning. Ibland ringdes så våldsamt att klockorna gick runt. En gång, det var 1818, handhade Johannes Hjelmeshult och hans dräng Anders kvällsringningen så ovarsamt att lillklockan föll ner, slog mot en sten och gick sönder. Detta var en allvarsam sak som kunde ha renderat ringarnas stämning och stora böter. Församlingen var emellertid rätt så barmhärtig och ingick med Johannes sin överenskommelse att han skulle på egen bekostnad föra klockan till gjutmästare Fris i Jönköping och betala hälften av priset för omgjutningen. Efter den dagen utfärdades stränga bestämmelser för ringningen och senare beslöts att klockrepen skulle låsas in i stapeln och nyckeln förvaras hos arrendatorn i Kyrketorp.
Hur skaffade sig kyrkan pengar till alla de här reparationerna och förbättringarna?
Ja. Kyrkans inkomster bestod först och främst av vin och byggnadssed. Det var en gammal årlig intäkt i spannmål som användes till inköp av vin och oblater samt till underhåll av själva kyrkobyggnaden. Övriga inkomsten var så kallade pungpengar, det vill säga gåvor vid hovgång, vidare testamentsmedel, hyra för bårklädet samt gåvor vid bröllop, kyrktagning, barndop och begravning. Men även vid andra tillfällen i hågkomman sitt gudshus. 1713 gav soldaterna flygare och björkelöv. Vid sin hemkomst var de 5 år silvermynt och när det följande år drog ut igen skänkte de samma belopp. Nyårsdagen 1719 gav 4 soldater som nyss hemkommit från Norge 10 eller 16 öre vardera. 1723 offrade soldaten Rungren, hemkommen ur ryska fångenskapen, 16 öre och senare soldaten Peter Granskog födde Gud 20 gånger hulpet honom ur fångenskapen 2 daler etc. Vidare frambar många ett offer i sin svåra sjukdom eller vid sin hälsas restitution på sin hedersdag, det vill säga bröllopsdag, vid anträdande av en längre resa, vid ett barns lyckliga födelse och så vidare. Ibland förekom gåvor in natura, till exempel en lina till lilla klockan, en lås till den nya kyrkkistan eller ljus till ljuskronan, jolottan. Då någon varg dödas inom socknen vid skallgång brukade kyrkan få en daler med av skottpengarna. Utlåning av bokkläder gav också en liten inkomst. Granusboar i förskingringen sände ibland en gåva, och hände det sig så lyckligt att en adelsperson tillfälligtvis övervar gudstjänsten, kunde man påräkna en ansenlig offerslant från honom. I många små strömmar silade alltså penningmedel in i kyrkans kassakista. Det var goda att ha när det gällde att möta de ibland rätt stora utgifterna. Kyrkan kunde till och med uppträda som långivare, dock endast mot säker pant i silverföremål, fastebrev och dylikt. Man var väl försiktig smålänning, vet jag.
Jo, kyrkvärde Nilsson, här har vi hört en hel del namn av doktor Weide. Kommer ni ihåg någon, berättas det någon om någon av dem någonting?
Mina farföräldrar talade om när Johannes Hjälmsult ringat ner lillklockan, och då fick köra den till Jönköping i och för omgjutning. När han kört den hem den 12-14 mil långa vägen stannade vid kyrkosmuren utanför ingången, tog klockan på axeln, bar den själv den cirka 12 meter höga stegen upp, hängde den på sin plats. Det var en kraftkarl som for.
Hur är det med kyrkan? Det sägs ju ibland att det har varit en öde kyrka. Men så vitt jag har hört så har det väl nästan alltid ändå varit gudstjänster. Jag menar alltid varje år.
Så vitt vi kan forska i gamla handlingar så har det ju varit tjänst sen den blev utdömd som ordinarie kyrka. Har det ju varit tjänst alltid om somrarna. I vissa protokoll är det stadgat var tredje söndag. Nu på senare tid har det ju blivit ändringar, så det nu förekommer det ju en 3-4, ibland 5, någon gång 6 gånger årligen på sommaren. Och gudstjänsten är alltid flitigt besökta.
Hur var det med prästerna? Jag har hört att de bodde ju i Nottebäck, det ligger ju rätt långt därifrån. Gillade de att komma dit?
Det berättas av mina förfäder att då när de blev befriade från skyldigheten vid sammanslagningen, som de blev befriade från skyldigheten att hålla gudstjänster, var de nog i en del fall lite motvilliga att fara dit, i synnerhet vintertiden med svårare vägförhållanden när det gällde att begrava ett lik och så. Då har jag hört berättas att det kunde bli rätt skarpa diskussioner. För de ville att granusboarna skulle frakta sina döda till Nottebäck. Och det var ju granusboarna förtjära i sin kyrka och kyrkor till att göra. Så det har de nog aldrig gjort annat än en och en annan frivilligt. Nödgade de till, det har inte gått. Jag minns särskilt en historia från min ungdom. Det var en medelålders man, hans värmor var död, och han går till kyrkoheden, anmäler dödsfallet, och när det var gjort så säger han, nu vill vi begrava den på lördag. Ja, säger kyrkoheden, då får ni komma hit till Nottebäck på söndag, jag vill inte fara till granen. Jo, vi ska begrava den i Garnhult, för där ligger hennes man och vi raktarna ingen annanstans. Det kanske blir en lite hetsig diskussion. Till sist så säger odalmannen från Garnhult, jaha, om lördag kör vi dit gamlan och det och sätter ner, när sen får kyrkoheden komma när han vill.
Hur stor är församlingen nu egentligen?
För närvarande är det cirka 280-90 invånare. Förr berättas det den har varit lite större, men det är ju där som all annanstans skiftningar i folkmängden.
Den här lilla befolkningen som ni är, ni har alltså, ni vill sköta om kyrka själv, eller hur?
Ja, när våra förfäder har offrat så mycket pengar och energi för att göra det, så vore det väl nästan dåligt av oss om vi övergår den.
Och nu har ni i år fått kyrkan slutligen restaurerad. Hur lyckades ni klara en sån sak? För det gick ju på ganska mycket pengar.
Ja, nu hade vi ju fått ihop dels genom syföreningsarbeten 10 000 kronor hemma i Granhult. Cirka 5 000 kronor gåvomedel från Granhult. Anslag från Riksantikvarieämbetet. Och sen har vi ju fått in en rätt ansenlig summa av Granhultsboar i förskingringen, till och med för USA, och även från befolkningen kan jag säga södra och mellersta Sverige har, från åtskilliga platser har vi ju fått vackra bidrag som vi är varmt tacksamma för.
Ja, jag har för mig att till och med hans majestät konungen är med bland bidragsgivarna.
Ja, det är han visst.
Hur är det nu med det här förhållandet mellan Granhult och Nottebäck? Jag har också hört berättas lite grann att ni inte är så värst pigga allt fortfarande på att begravas i Nottebäck, utan ni vill begravas i Granhult och ni vill knappt gå i kyrkan i Nottebäck. Men det är kanske lite överord
det. Det är det nog delvis. Strax efter sammanslagningen så var nog inte förhållandet kanske så gott mellan Granhult och Nottebäcksboa. Men nu har ju en senare generation kommit till och det är ju förhållandet ganska gott. Vi är ju lika goda Nottebäcksboa som några övriga och de är lika goda Granhultsboa som vi. Så vi samarbetar ju ganska bra. Om kyrkorna för Nottebäcksboarna har ju godhetsfullt gett oss bidrag dels vid yttre restaureringen 1936 och dels nu. Vi har fått det vi har begärt, så förhållandet är numera ganska gott. Sen för övrigt vill nog Granhultaboarna flertalet, det är endast enstaka fall som begravs i Nottebäck. Eller vad vi kan skönja, så blir nog begravningsplatsen allt framgent använd för Granhultsboarnas räkning.
Ni kommer att hålla kyrkan vid makt förstås på framtiden?
Så vitt möjligt är, så kommer vi nog till att göra det. Och jag har läst i gamla protokoll om insamlingslistor i medlen på 1800-talet. Och jag beundrar de personer som då med dåvarande penningförhållande och penningvärde, hur stora summor de offrade för kyrkan. Vi tycker vi offrar stora summor och det gör vi nog. Men vi offrar mindre än våra förfäder gjorde enligt de gamla protokollen som finns. Så offrade de ju så mycket dagsverk också, som numera inte förekommer. Frivilliga dagsverk.
Men det är inte bara de gamla som är glada åt sin kyrka, utan det är väl hela socknens befolkning?
Jag tror de yngre är lika glada åt kyrkan som de äldre. Så det ser jag med tillförsikt framtiden an, att den blir bevarad.
Den inspelning vi nu lyssnar till med P.G. Weide och kyrkovärden Nilsson i Granhult gjordes 1950 av Jan-Erik Anderbjörk. Dr.